I förra avsnittet snackade jag om en studie där man hade använt en pryl, en liten sula som man la in i skorna när man var ute och sprang, som också gav feedback på hur man springer, hur man sprang i den där studien. Den studien som man pratade om då, det var en liten del i ett mycket större projekt, men det man gjorde där var att man använde den här sulan för att försöka förändra sättet som folk sprang på och därmed förändra deras löpekonomi. Det gjorde man inte. Men det här större projektet då, det är egentligen det som är lite mer intressant med det här och det som är kanske, tänker jag, är lite mer plausibelt kan man väl säga. För att det man ville titta på här, det var, då tog man hela det här materialet, alla de här löparna, inte bara den lilla delen som man plockade ut då. Och så var det löpare som fick springa mellan 6 månader till 1 års tid med de här sulorna i skorna. Och så fick de då kontinuerlig feedback under tiden som de sprang på hur deras löpsteg såg ut. Och tanken var att man ville minska risken för skador bland de här löparna. Och tanken var att de här löparna som fick feedback, de skulle få färre och lindrigare skador än de löparna som inte fick feedback under tiden som de sprang. Grunden bakom det här, det liksom teoretiska bygget här, är att man tänker sig att det finns olika sätt att springa på som är mer eller mindre bra för olika individer. Ett exempel då är att om du har en relativt sett väldigt låg kadens, alltså låg stegfrekvens, och en uttalad heel strike när du springer, alltså att du väldigt, väldigt tydligt sätter ner hälen. Det är lite den här nidbilden som man, om man kommer ihåg hur det var under Born to Run-eran, när det blev populärt med barfotalöpning och sådär. Så kom man ihåg att det fanns en nidbild av hur man sprang i löparskor. Eller hur man ser ut när man springer i löparskor. Att man då väldigt uttalat sätter ner hälen först med foten väldigt uppåtriktad. Och man har en väldigt sån uttalad heel strike som väldigt få människor har. Men om man har en sån och väldigt låg kadens, då ser man att då landar man med väldigt sträckt knä. Man tar väldigt långa steg. Det blir ganska dunsiga steg och det blir mycket belastning kring knäna. Har man då tidigare haft problem kring knäna eller man börjar få problem kring knäna när man springer, så skulle man kunna tänka sig att man minskar belastningen på just knäna då, de strukturerna, genom att du ökar din kadens och minskar på din uttalade heel strike. Alltså att du landar lite mer med framfoten och tar lite kortare steg. Då blir det mindre belastning per steg vid samma hastighet då, och belastningen förskjuts lite mer till bakre strukturer som hälsenan och vadmusklerna och sådär. Motsatt då så kan man tänka sig, har du väldigt stora problem med hälsenan, då kan man tänka sig att du kanske minskar din kadens lite, alltså att du minskar din stegfrekvens och kanske landar med lite mindre framfota i sättning med lite mer heel strike. Alltså att du kan skjuta på de här sakerna som en temporär åtgärd för att bara avlasta under en viss tid, eller kanske tänka att ja, men jag har återkommande problem med den här strukturen, då skjuter jag över belastningen på en annan struktur för det kanske är bättre för mig. Och där jag tilltalas lite av den här tanken och jag tänker att det här är väl det som jag tänker att man kan använda, som har mest stöd för att man kan använda när det gäller då att anpassa hur man springer utifrån vilket skadopanorama man mest drabbas av. Det är alltså då att det inte finns ett sätt som är bäst eller sämst att springa på för alla, utan det kanske finns olika sätt som är bra eller mindre bra för olika individer och kanske till och med vid olika tillfällen då. Och att man då kan skifta det här över tid, eller om man då har återkommande problem, att man kanske lär om sig helt enkelt, att man lär sig att springa på ett annat sätt. Och att det då kanske funkar så att man kan bibehålla löpningen mer kontinuerligt och kanske över längre tid då. Då delar man alltså upp de här löparna, en stor grupp löpare, i 2 grupper. Där den ena gruppen fick kontinuerlig feedback och då tog man då hänsyn till tidigare skador, hur man såg ut från början när man sprang och sen hur det såg ut kontinuerligt under tiden som man sprang. Och så hjälpte då algoritmen som de här sulorna och den här appen då tillhandahåller att liksom skifta det här. Så såg man att personen hade mycket knäbesvär, då hjälpte man till att kontinuerligt skifta det mot att man skulle justera saker för att minska belastningen på knän. Och vice versa då om man har andra besvär. Och tanken var då som sagt att de som skulle få feedback, de skulle få färre och mer lindriga skador. Nu blev det en ganska knölig studie, för det var tydligen lite svårt att använda den här appen och så här. Så det var många som gjorde fel. Vissa som inte skulle få feedback, de fick det ändå. Vissa som skulle få feedback fick det inte. Och därför kunde man inte, eller när man gjorde en sån här intention to treat analys, alltså när man analyserar gruppen så som de randomiserades, då såg man inga skillnader i skadefrekvens eller sådär över de här 6 månaderna till 1 år. Däremot när man tittade på de som faktiskt hade fått feedback, oavsett om de skulle få det eller inte då, så såg man att de fick minskad risk för skador som varade kortare än 7 dagar. Det man definierade som skador här, det var på 2 sätt. Så antingen då, efter varje pass så fick de skatta då, hade du ont eller kände du obehag i någon kroppsdel, och så fick de skatta då mellan 0 till 10 just för den kroppsdelen. Och en skada, det kunde vara till exempel att du skattar mer än 1 för en viss kroppsdel efter ett pass. Så låt säga då att efter ett visst pass så kände jag att det var en fyra i knät. Då är det en skada. Och sen kunde de definiera också skador då som om det här höll i sig längre än 7 dagar. Så att efter, om jag hade skattat liksom dag 1 här och sen dag 8 här och det fortfarande var 4 eller mer i knäna då. Då var det också en skada, en långvarig skada. Och där såg man då ingen skillnad mellan de här grupperna. Däremot på det här när man skattade efter varje pass. Så kortvariga skador, alltså de som varade mindre än en vecka. Där såg man att de som fick feedback fick mindre sådana skador. Och det var ganska tydligt att de överlag skadade sig mindre. Sen uppnådde man inte riktigt statistisk signifikans på alla utfall då. Så hur ska man tolka det här då? Ja, dels då, den här sulan som de använde. Jag har försökt hitta den. Jag tycker det inte verkar som att den finns liksom lättillgängligt kommersiellt på marknaden. Sådär. Man tänker då att visst, den gav effekt. Man såg effekt på de här kortvariga skadorna och kanske då på längre sikt då också, även om det är mer tveksamt. Men den här principen kan man ju tillämpa även utan den här sulan, tänker jag. Om man vet att man har mycket besvär från knäna eller från hälsenorna eller vadmusklerna och sådär, då kan man ju tillämpa den här principen att du minskar eller ökar din stegfrekvens beroende på var du ligger, och du kanske minskar eller ökar din heel strike beroende på vad du har besvär med då. Det bör du kunna göra oavsett om du har sulan på dig eller inte, därför att de allra flesta så här löparklockor eller appar eller så där, de tillhandahåller den här datan när det gäller kadens väldigt väl. Och man kan ju, folk är ganska dåliga på att skatta hur de landar med foten. Men man kan väl säga generellt att ökar du kadensen så blir det blir svårare att ta de här långa stegen med väldigt uttalad heel strike. Så det borde följa lite där. Även därefter då. Så jag tror som sagt på den här hypotesen. Det här har som sagt varit det som jag har tänkt har varit mest rimligt, mest plausibelt att man skulle kunna applicera med den här datan som finns. Så även om du inte har någon avancerad instrumentation, alltså den här sulan eller sådär, även om jag skulle jättegärna ha en sån här sula, men det är bara för att jag älskar prylar liksom. Men även om du inte har det, så tror jag faktiskt att du kan tillämpa de här principerna. Så om det är så att du har återkommande besvär, då skulle du kunna långsamt, gradvis, försiktigt ändra på hur du belastar din kropp. Så inte minska belastningen. Du ska ju fortfarande kunna springa liksom, men du kan ändra på hur du belastar. Och det kan du göra då genom att du bara skiftar lite din biomekanik när du springer. Så det är rätt coolt. Riktigt ballt projekt, riktigt ambitiöst och riktigt härligt att läsa från riktigt duktiga forskare. Och jag hoppas att det kommer mer inom det här området, för det är väldigt ballt när man ser någonting som jag har läst om väldigt länge, men när man tillämpar det ordentligt i praktiken så blir det väldigt, väldigt häftigt och sådär. Det var nog allt för idag. Vi ses och hörs när vi gör det.